För att träffa nästa sommarvärd beger vi oss till riksdagshuset på Helgeandsholmen i Stockholm.
Mm, här står det talman Andreas Norlén. Hej!
Välkommen till riksdagshuset.
Tack att vi får komma. Vilken är den vanligaste frågan du får som riksdagens talman?
Alltså det seriösa svaret är, vad är det roligaste med att vara talman? Och det är såklart fantastiskt att få leda Sveriges viktigaste demokratiska institution och leda och utveckla den på olika sätt. Sen det lite mer oseriösa svaret är kanske att jag har sett på Google att det är många som googlar på frågan talmannen peruk? Frågetecken. Och då kan jag alltså säga nej, jag har inte peruk.
Hör Sommar med Andreas Norlén, 8 juli. Claes Svahn sommarpratar 12 augusti och Ella Karlsson 16 augusti. Och en lista över alla årets värdar hittar du på sverigesradio.se/sommar. Nyheter får vi nu, klockan är 5.
Här är Ekot klockan 5. I området runt Tel Aviv i Israel har flera byggnader skadats i natt av iranska robotar. Också hamnen i Haifa har attackerats, där flera personer har skadats också enligt israeliska medier. Och tidigare under natten attackerade Israel uppskjutningsplatser för robotar i Iran. Samtidigt sa USAs president Donald Trump i natt att han hoppas att Israel och Iran kan förhandla fram en vapenvila.
Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens.
Länderna måste bara bråka klart först, sa Trump. I Minnesota i USA har nu polisen gripit en man som misstänks för mordet på en demokratisk delstatspolitiker och hennes man i helgen. Det rapporterar lokala medier. Han ska ha gripit sitt skogsområde. Mannen misstänks också för mordförsök på en annan politiker och dennes fru. Totalt har över 100 poliser deltagit i den omfattande jakten på den misstänkte. Här i Sverige har polisen hittills i år haft lika många ärenden med handgranater som under hela förra året. 40 ärenden. Och det är både när handgranater använts vid sprängningar och när de tagits i beslag. Malin Nygren på polisens nationella bombdatacenter säger till Ekot att handgranater just nu verkar vara särskilt populärt i de kriminella nätverken. Tusentals villaägare har skyddsrum i sina garage, men inte alla vet vilket ansvar som följer med det. Det säger Anders Johannesson, skyddsrumsexpert på MSB till Ekot. Precis som för skyddsrum i flerfamiljshus så måste skyddsrummen i villor kunna göras i ordning på 48 timmar om regeringen beslutar om höjd beredskap. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
Nu ska det handla om något som kallas forsdimmeskog.
Vid Handölsforsen i västra Jämtland finns en särskild naturtyp. En särskild sorts skog som uppstår tack vare en dimma som bildas av det forsande vattnet. Det kallas forsdimmeskog. Och den är hem för många ovanliga och hotade lav- och mossarter. Idag ska vi få följa med Naturmorgons fältreporter Jonathan Martinsson som tillsammans med naturvårdsbiologen Fredrik Larsson ger sig in i forsdimmeskogen vid den brusande älven.
Det är ju en skog som är väldigt påverkad av den här forsdimman som skapas i sådana här större forsar och vattenfall så att det behålls en jämn fuktig miljö, alltså nästan hela, ja inte hela året då, för det blir ju, här fryser det på och blir vinter, men stor del av året är det fuktigt och det är en bra plats för mossor och lavar att växa. Och jag har ju med mig här Fredrik Larsson, naturvårdsbiolog. Det här är ju ditt område kan man säga.
Ja, temat idag är ju lavar och så det ska bli spännande. Jag är ju egentligen då en mossexpert här, men vi kommer även klämma in mossor lite senare här, så att ja, det här blir riktigt kul.
Och den här Handelsforsen i Västra Jämtland, det är ju ett populärt utflyktsmål för att åka och titta på den här mäktiga vattenmassorna som letar sin väg ner från fjällmiljön som finns här några kilometer högre upp eller någon kilometer. Men det är vårflod nu, det är extra mycket vatten och då skapas den här unika miljön som har varit upptäckt av lavintresserade under ganska lång tid.
Ja, man har väl ända sedan, om det är 1860-talet, mitten där någonstans, upptäckt de här lavarna som är speciella här. Och utifrån den tiden har man utvecklat och förstått. Och det är väl i Norge man beskrivit samhället kanske då som är de här forsdimmerskogsarterna. Men det här är ju väldigt känt område och det är ett mecka för alla lichenologer, det vill säga folk som är intresserade av lavar, att någon gång i sitt liv när man ska man besöka denna plats. Och nu har vi lyckats idag här, det är väldigt, väldigt roligt.
Ja, och vi står ju som sagt i en sänka, alltså alldeles intill forsens slut kan man säga. Och det, man känner ju ett liksom tunt lager av vattendroppar som hela tiden kommer över oss. Och det är det som är hemligheten bakom den här miljön.
Mm. Och det är, du känner även att det är en kyla, lyfter man upp handen så blir det ett kalldrag och det skapar kanske en mildhet att hålla nere temperaturen, att även en soliga dagar så är det antagligen milt här, eller hur man ska uttrycka det liksom. Och det är egentligen inte, och vi ska sitta på det alldeles snart, att det inte är den direkta, den här sprayen, där klarar inte samhället, utan vi ska exakt som vi gör nu att gå in, gömma oss lite bakom, och då får vi den här höga humiditeten där på grangrenarna. Det är där vi nu ska titta liksom, och det är där de trivs. Det är där som i Göteborg vi säger det är riktigt gött.
Ja, ja, vi ska titta ännu mer på det göttiga området här i vid Handelsforsen. Men jag tänker, vi ska väl, alltså vi står i Forsdimmerskog nu, men bara några meter bort här finns en Forsdimmeräng som är en annan miljö. Ska vi våga oss ut lite kort på den bara?
Vi tar oss an här.
Uppleva hur det är om man närmar sig forsen ännu mer. Då får vi gå upp här för en brantsluttning. Och man hör ju här vattenmassorna. Nu ser vi Handelsforsen också. Och nu blir vi helt plötsligt duschade, Fredrik. Jag tror vi får nöja oss här.
Ja, det är nu vi är dränkta av vatten. Och det är också en förutsättning för den här forsdimmängen som vi står på nu. Och det är att, och då måste man vara på vintern för att förstå, det är att vattnet fryser helt enkelt. Det blir sån enorm iskompakt här och knäcker en vedartade busk och trädvegetationen, och så blir det en naturlig äng, och det är väl en av Sveriges minsta naturtyper habitat egentligen till ytan, och vi kan inga arter till det sådär, men att ska man leta var är Forsdimmerskogen, då kan man se Forsdimmängen först, och sen kommer vi in på några träd som vi ska nämna här snart kanske, ja, liksom hur de ser ut.
Ja, men vi kan säga att det växer granar här i den här zonen alldeles intill Forsdimmängen, och de är ju helt översållade av, alltså de är svarta av,
ja, de är svarta av blågrönalger heter det, alltså cyanobakterier, och även ibland kan de vara orangea, rödaktiga med trentipolialger. Och det är ju en av de här komponenterna i cyanolavar som vi ska titta på i det här samhället. Så att de är liksom, det blir som en gödsling, de är kolsvarta. Och ser man de träden precis bakom Forsdimmängen, ah, då går vi in i Forsdimmerskogen. Då ja, är vi där.
Ska vi fortsätta lite längre in och ja, komma bort från... Okej, nu kryper vi in här under.
Ja.
För nu har vi en gran här. Och om jag inte minns fel så har vi en art som heter västlig gytterlav som växer på den här.
Ja, precis. Och det är ju en av kronjuvelerna, hur man ska uttrycka, för den här typen av skogar. Och tittar man utbredningen på den i Sverige så hör den ju till sydvästsverige, Dalslands inland, i lövskogarna där, så där trivs den, och kanske Borås. Men här uppe hänger den kvar i någon typ av liknelse då, alltså helt enkelt en regnskog. Det forsar här och bildar regn, så att det liknar en regnskog helt enkelt, och möjligtvis är en regnskog såklart. Så vi ska titta på den, och den har ju då den är ju väldigt grå. Det är en cyanolav då, med en grå bål och sen rikligt med såna här apotesier som det heter på, och förhoppningsvis kan ni hitta en bild. Och att den är här uppe, den finns, vad är det, 3 lokaler kanske i Jämtland, och det är det som är i Norrland, eller hela norra Sverige om jag minns rätt. Sen får man gå över till Norge och Västlandet och hela de här regniga områden.
Ja, västlig gytterlav alltså. En av de här bekantskaperna man kan göra i Fors, det är med skogen. Och vi ska fortsätta uppehålla oss här och titta på några fler av arterna som trivs i den här fukten.
Ja, det här är kronjuvelen, den håriga skrovelaven.
Den sticker ut. Den är lite så där stålgrå, duvblå.
Ja, och även frostblå. Jag försöker få de här liknelserna då, och det är min viktigaste karaktär för att skilja den från skrovelav. Det håriga är, det är även skrovelav lite hårig, nämligen den vanliga. Och det är siljer på undersidan och även upp på kanterna. Och minns jag rätt så ska den här håriga skrovelaven ha siljer då, hår även upp ovanpå på kanterna på ovansidan. Men det finns nog bara på väldigt unga skott.
Och den här laven är ju bara några centimeter, täcker en bit av en tunn gren här. Vi står ju nästan inne i den här granen nu. Men du sa till mig igår när vi var här och tittade att man akta grenarna. De är värdefulla, varenda liten gren, för det är fullt av olika sällsynta lavar.
Ja, för innan här nu så nämnde vi de här svarta stammarna och grenarna. Nu kommer vi ner in i den riktiga Forsdimmeskogen ännu mer. Då byter det karaktär till att kvistarna, kvistsamhällena, de yttre, är liksom helt inkrusterade i cyanolavar av olika slag. Vad vi ser här framför oss är, först har vi den håriga skrovelaven. Tittar man längre ner åt sidan så sitter något som heter forsgytterlav, en liten cyanolav också, som är brun. Och den sitter bara på små grenar, alltså smågrenar på kvistarna så att säga, så att bara genom att titta på den kan den ramla av. Sen kan man gå ner och hitta en annan duvblå, frostblå, och det är då grynlaven. Och den är väl grynig då istället.
Grynlav alltså.
Ja.
Vi ska vi röra oss lite här för att komma undan det värsta bruset. Men vi har ju även, nu har vi tittat på lavar på granar, men vi har en rönn här borta som är ännu närmare forsen. Men där växte en annan rätt ovanlig art.
Ja, precis. Att vi var inne på granarna, men man kan också börja titta på runn eller gråal, som är då ett slätbarkssamhälle av lavar och mossor, men i synnerhet lavar. Och här var länge den enda kända lokalen i Sverige, om jag minns rätt, av forskronlav. En liten rödaktig historia som du knappt ser med luppen ens, på en flerstammig runn i liksom den här optimum av forsdimma. Och den andra laven, och det här är ett av de enorma fynden i Sverige egentligen som definierar något nytt för oss, det är att uppe på Gråål en bit upp här har man hittat en art som tyvärr nu inte har ett svenskt namn, Ramboldia subcinnabarina. Och det är en art som norrmännen har jobbat med som en av de viktigaste arterna för att definiera lövrik boreal regnskog.
Du
lyssnar på Vetenskapsradion om forsdimmeskog. Reportern Jonathan Martinsson och naturvårdsbiologen Fredrik Larsson vandrar vidare uppåt längs Handelsforsen i Jämtland och tar sig ända upp till fallets topp och ser ännu fler arter.
Vi har ju hunnit kika på en hel del lavar som trivs i den här fuktiga miljön som forsen skapar. Fredrik Larsson, naturvårdsbiolog är du och du är med här och guidar bland alla arter i forsen.
Ja, och det är liksom ett virvar av arter, men vi ska försöka summera egentligen vad är forsdimmeskog. Jag sa boreal regnskog och massa olika namn, men vi går tillbaka till forsdimmeskog. Och för att få liksom en naturtyp, ett habitat, en miljö, så behöver man någon typ av process, en ekologisk process som är konstant under miljoner år, utan väldigt lång tid. Och det här är den viktigaste processen, forsdimma återkommande hela tiden. Men för att få en miljö så behöver du också arter som är miljön. Det vill säga det här enorma lavsamhället då med oerhört många arter. Och det tillsammans bildar en särskild skogstyp då. Och det är helt enkelt, i min bedömning, kanske Sveriges minsta skogstyp till areal egentligen. Den är så liten liksom. Så då har vi de här, och sen självklart då behöver du träd, en trädkontinuitet på platsen helt enkelt.
Ja, och vi kan ju se här, om vi har stått vända från det här fallet, men om vi tittar mot det så ser man att det stiger liksom en forsdimme, ett forsdimmemoln där som kring en klippa på andra sidan forsen, och där kan man tänka sig, eller du vet till och med, att där finns det sådana arter som gynnas av de här fuktiga klimatet.
Ja, där finns ju ännu mer som vi inte nämnt. Då kan vi gå in på mossor, det jag egentligen kan då. Och där sitter ju till exempel klippfrulania, en sydlig art som de andra arterna jag nämnde. Det här är ju egentligen någon typ av refug för sydliga arter som fanns här förr under värmetidsperioden. Och så har de kanske stannat kvar. Det är väl en viktig teori då. Och mycket, mycket mer.
Ja. Forsdimme skog, alltså forsdimme äng, ja, har vi tittat på. Men nu har vi kommit upp i en lite annan miljö, lite rikare miljö. Kalkbetonad. Och vi har ju en del spännande växter här. Om vi vågar oss lite närmare stupet så har vi... Ja, det, vi sätter oss på knä här och tittar på en mossa som växer in till en fjällbjörk som... Ganska nyutslagna löv skulle jag säga.
Ja, det här är då en rödlistad mossa och det är ruggmossa.
Lite så här guldgul nästan.
Ja, mässingsglänsande guldaktig. Och det är en fjällart så att, och en allvarsart. Så att här sitter vi på en mix av miljöer då. Och det är väldigt, som vi sa, du nämnde rikt. Det vill säga det är kalkrikare här. Det här är någon typ av lerskifferkalk som sticker fram och ger oss ett lite nyare miljö som jag ska beskriva här nu.
Ja, för bakom din rygg har vi en växt som är förknippad med sån här rikare betesmarker kanske framförallt.
Ja, det kan vara fattigt också i och för sig, kattfot, magra marker. Men här är det, magerheten här kan väl vara kopplad till störningen återigen. Vi är på en liten brinken kant, så har vi återigen en, liksom en störningsprocess och, som ger den utrymme då.
Just det, den tittar upp här, inte särskilt... ja, det är lätt att missa den. Men ska vi gå fortsätta lite bortåt här, även om det kanske brusar på från forsen. För att vi hade...
Ja, och då kommer vi in på... Vi har ju lite fjälltema eftersom vi är här, att vi har en dryashed. Det vill säga den här fjällsippan då, och den är ju en typisk rikare fjällmiljö då.
Och den har tittat upp här i några exemplar, jättevacker, lite sådär...
Stor?
Ja, stor och gräddgul, eller gräddvita blad, ja, och så...
Ja, kronbladen här.
Ja,
ja, och, men vi ser fortfarande då den här miljön då kring att... Det sitter andra här, så jag ska ge mig in på lavarna och mossorna också då. Att, jag så nämnde allvar, så att här går det över då till några mossor och lavar som behöver den här störda, rikare miljön. Och vi hade en av svavellavarna, jag tror det är den vanliga svavellaven. som är den här lösa jorden i brytningen.
Och hur ser vi den nu eller?
Nej, vi ser inte den exakt nu, men om vi vänder oss ner eller vågar hoppa ner på en liten grej, utan vi vågar inte ut i de miljöerna.
Nej, det är för det, alltså en två meter bakom oss störtar det ner här, ja, mot den brusande forsen. Så vi håller oss här. Men en svavelav, hur känner man en sån?
Ja. Nej, den är ju då, den har en viss typ av bål och är gul. Så det är en bållav som är lite större, och sen har den röda potesier ibland då. Och sitter på den här lösa jorden och binder den egentligen. Så den kräver den här lilla störningen då, att det bryts upp i kanterna.
Ja, det finns en del att titta på här.
Ja, vi hade ju mer här att... När vi var i med kattfoten så upptäckte vi också då att en annan liten rar historia som gärna växer med den söderut. Och det är ju låsbräken helt enkelt, månlåsbräken heter den.
Den har vi här uppe.
Och söderut i alla betesmarker, så det är ju egentligen, det är ju fjällarter som dratts ner genom det gamla jordbrukssamhället ner. Men det är här uppe de verkligen finns i... Stora förekomster, olika typer av fjällhedar då.
Ja, och den växer snyggt här bredvid några kattfot på den här verkligen lågvuxna marken. Men vi har ju uppehållit oss ganska mycket i den här forsdimme skogen som finns kring Handelsforsen. Nu har vi kommit upp på fjällheden och tittar ut över det här landskapet som finns i västra Jämtland. Och det här är ju liksom miljöer och ett landskap som du är väldigt intresserad av. Vad är det som fascinerar dig så mycket med just det här landskapet?
Ja, har vi en timme till då? Nej, men det är just... Forsdimme med skogen får representera en liten del av att hela västra Jämtland präglas också av en annan typ av dimma, andedräkt. Och det är Atlantens fuktiga... sydvästvind som drar in här. Fjällkedjan öppnar sig nämligen här från Storsnasen och Blåhamman hela vägen upp till Skäckefjället. Och då är det nära till Tröndelag. Så egentligen hela det här landskapet, hela västra Jämtland har en prägel av oceanitet, en fuktighet. Och Nordmörelaven är ett tydligt tecken på detta, och ett gammalt känt tecken att hela landskapet har en fuktighet. Och den här präglar alltså och alla miljöer, från myrarna, speciella unika myrar, till skogslandskapet, till fjällen. Och man kan ju kika upp här mot Storsnasen då, ja. Och gör man det och tar en stjärnkikare och har en god vilja som jag har, så kan man ju se en annan art, en mossa, som också har samma ekologi då som den här nordmörelaven, och det är klubbmossa.
Och den växer egentligen bara där uppe på fjälltopparna?
Ja, den kännedom vi har i Sverige just nu är att precis på toppen, så du måste verkligen toppestiga. Du får inte gå ner 100 meter från toppen, utan högst, högst upp.
Sist här naturvårdsbiologen Fredrik Larsson. Reporter Naturmorgons Jonathan Martinsson, och jag heter Lars Broström. Vi hörs.
I Vetenskapsradion kring lunch idag handlar det om stamcellsterapi. För under de allra senaste åren har utvecklingen av så kallad stamcellsterapi tagit ett stort kliv framåt. Allt fler forskningsstudier har lämnat labbet och börjat testa sina behandlingsmetoder på riktiga mänskliga patienter. Stamcellsforskaren Malin Parmar vid Lunds universitet, hon är mitt i den här utvecklingen.
En stamcell är då en cell som är omogen och delar sig väldigt mycket. Men den har också förmågan då att bilda andra celltyper. Den typen av stamceller som jag jobbar med heter pluripotenta stamceller. Och det betyder att den kan bilda, i alla fall i teorin, alla celltyper i kroppen.
Med pluripotenta stamceller har man sedan grundmaterialet för att ta fram nya celler av just den celltyp man vill. Och målet är att kunna ersätta sjuka eller felfungerande celler med friska. Till exempel insulinproducerande celler vid diabetes. Eller som i Malin Parmars fall, där hon forskar om att utveckla en stamcellsterapi mot Parkinsons sjukdom. För vid Parkinson förlorar hjärnan nervceller som producerar signalsubstansen dopamin.
Och vad jag gör då är att jag tar fram den typen av nervcell och transplanterar då tillbaka till hjärnan för att ersätta de celler som har gått förlorade i sjukdomen.
Och att flera liknande studier pågår parallellt kring just stamcellsterapi mot Parkinson visar enligt Malin Parmar hur mycket forskningen rör sig framåt just nu.
Så om man tar mitt fält som är Parkinson då, så har ju de första två studierna precis avslutats. De påbörjades för 5-6 år sedan. Och då fanns det ju de här. Sedan dess så har kanske 7-8 nya studier påbörjats. Så det har kommit många fler studier. Så att de första har ju nått kliniska studier och börjat få resultat. Medan många fler har då nått kliniska studier där vi fortfarande inväntar resultaten. Så det är ju nästan en explosionsartad ökning av antalet kliniska studier baserat på stamceller.
Du hör stamcellsforskaren Malin Parmar berätta mer om de medicinska framstegen i Vetenskapsradion, där vetenskapsredaktionens Sara Sällström besökt henne i Lund. 9:09 idag och redan nu i Sveriges Radios app. Och idag på förmiddagen hör vi andra delen i den nya programserien Skuldsamhället.
Bilpriserna har ökat med 10% det senaste halvåret och det är full fart på marknaden i tidningen.
Det är över 30% mer bilar som har sålts från vår sida under den här tiden.
Genomsnittspriserna på villor stiger igen.
Det här är del 2 av Skuldsamhället. Så rusar de svenska skulderna i höjden.
Och ökningen startade i mars månad och sedan har det varit en mycket stark efterfrågan dessutom.
Vi möter Stefan som förlorade allt för 30 år sedan och där skuldmiljonerna fortsätter att växa än idag.
Ja, den är nog uppe på 6 idag tror jag nästan. Så att det kommer ju aldrig kunna betalas. Det är omöjligt. Och det kan man ju aldrig komma ifatt.
Hör del 2 av Skuldsamhället efter 10 idag på förmiddagen. Och så om veckans avsnitt av Trädgården med Pernilla och John. Vad sysslar de med?
Hallå, ja.
Hej, John. Här kan du få ett blad av mig. Varsågod.
Ja, men tack så mycket.
Varsågod.
Du putsar din pelargon så fint.
Eller hur? Ja, men jag tycker det här är något lite, det är ett mysigt jobb som man får göra någon gång i veckan i alla fall. Jag kommer ihåg i början hur jag tittade på mina pelargoner och bara, gula blad, nu håller den på att dö. Ja, så trodde jag.
Det är ju intressant det där, för att ibland kan gula blad vara lite varningstecken för att man har näringsbrist eller vattnat för mycket eller ohyra till exempel. Samtidigt så vissa växter som pelargoner, de släpper blad även när de mår bra. Men jag tycker ändå att det gör rätt att plocka bort dem för att det ser lite dåligt ut.
Ja, men eller hur? Blad. Man vill ju att den ska se lite prydlig ut i alla fall. Jag tycker dock att jag borde ha gödslat den här lite grann.
Ja, kanske det, ja. Kanske
lite grann. Idag ska vi i alla fall hjälpa dig som är ny i trädgården. Vi kan bjussa på massor av nybörjarmisstag. Eller jag kan det i alla fall. Så får vi se om du kommer med något, John. Och i bästa fall så gör du som lyssnar inte samma misstag som vi har gjort.
Lyssna 10:55 idag. Slang är ämnet i språket i P1 idag. Emmy Rasper har grävt i arkivet och tagit fram några favoritfrågor och svar om just slanguttryck. Vi hör om ett av dem här med språkvetare Henrik Rosenqvist.
Tuff, fräck, fräsig, hipp, schysst, skön, toppen, tjusig, ball, läcker, frän. Alla de känns inte så coola tycker jag.
Nej.
Var det någon som du fastnade för?
Ja, ball är lite roligt ord faktiskt. För att det är ju, man tänker sig att det är ett slangord. Då, liksom att det kanske, och så tänker man sådana här slangord som är lite använder sig ett tag som försvinner om att de inte har så gammal historia. Men då har de ju faktiskt, och ball är ett ganska bra ett exempel på det.
Mm.
Därför att det går ju tillbaka till ett fornsvenskt balder som betyder då stor, rask, järv, någonting kraftfullt, stort.
Jaha, jag känner till det för att en nöjespark i Göteborg har ju haft en åkattraktion som heter Balder.
Ja, och det är väl namngivet då efter den fornordiska guden Balder förmodligen. Okay. Som också har namnet av det här Balder. Så Balder som gud var, liksom, han kunde heta Tuff idag då, eller någonting sånt där. Va?
Mm.
Och då har det här dialekt- eller slangordet ball är ju belagt först 1966.
Okay.
Men eftersom det finns då, vi vet att ursprunget finns i fornsvenska, så har man ju använt, förmodligen har man använt det här ordet i talspråk, i dialekt, i slang, under många, många sekel.
Sa språkvetare Henrik Rosenqvist, och mer om slanguttryck blir det efter 11 idag på förmiddagen i Språket i P1. Nu fortsätter måndag morgonen med nyheter och aktualiteter.
God morgon från Radiohuset i Stockholm. Här finns jag, Pia Fridén, för att leda er genom måndag morgonen den 16 juni. Och det kommer att handla en hel del om konflikten i Mellanöstern. Attackerna mellan Israel och Iran har fortsatt under natten, och vi har en rad gäster om detta. Våra korrespondenter förstås, men också militärexperter, freds- och konfliktforskare bland andra. Hur ser en möjlig lösning ut, och vad kan till exempel EU göra? Idag börjar också G7-mötet i Kanada, där världens mäktigaste ledare möts, och på dagordningen står förutom krisen i Mellanöstern också de handelstullar som president Trump infört. Och så får ni också följa med ner i det statliga gruvbolaget SKABs stora gruva i Kiruna. Så fortsätt lyssna, vi inleder nu med nyheterna, klockan är 17:30.
God morgon. Iran och Israel fortsätter att attackera varandra. Under natten har Iran avfyrat robotar mot Israel, och minst 3 personer ska ha dödats och flera andra skadats. Hittills har minst 10 personer i Israel dödats enligt landets myndigheter. I Iran uppges minst 224 personer ha dödats under de 4 dagar som Israels attacker pågått, rapporterar Reuters. Israel genomförde omfattande flygräder mot flera områden i Iran igår, och Iran har bekräftat att 3 högt uppsatta personer i landets underrättelsetjänst har dödats. Och Iran och Israel kommer att stå överst på agendan när världsledarna inom G7 inleder sitt möte i Kanada idag.
Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens.
Donald Trump slog an en hoppfull ton innan han klev ombord på presidentplanet på väg till G7-mötet utanför Calgary i Kanada. Jag tror att Israel och Iran kan nå en överenskommelse. Det är dags för det, sa Trump, och tillade att ibland måste parterna bara slåss färdigt först.
Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
Trump fick också frågor om hur han ställer sig till attackerna. Han ville inte svara på frågan om han bett Israels premiärminister att pausa anfallen mot Iran.
Have you asked Israel to pause their airstrikes into Iran?
Well, I don't want to say that.
När 7 av världens ledande ekonomier nu samlas för G7-mötet så är det krig och konflikter som kommer att dominera agendan. Förutom det akuta läget i Mellanöstern så väntas också diskussion om Ukraina och om man ska utvidga sanktionerna mot Ryssland. Både Frankrike och Storbritannien har signalerat att de vill ta upp frågan om tuffare sanktionsåtgärder. Ukrainas president Zelensky kommer också att delta på mötet. Gina Lindberg, Washington.
I Minnesota i USA har den man som misstänks för mord på en demokratisk delstatspolitiker och hennes man gripits enligt uppgifter till en lokal tv-kanal och nyhetsbyrån AP. Mannen ska ha gripits i ett skogsområde efter en omfattande polisjakt. Han misstänks också för mordförsök på en annan demokrat och dennes fru. Här i Sverige får polisen in fler ärenden som gäller handgranater. Hittills i år handlar det om runt 40 ärenden, lika många som under hela förra året. Ärendena handlar om till exempel attacker mot bostäder, men också om handgranater som tagits i beslag. Redan i fjol varnade polisen för att handgranater hade blivit vanligare bland kriminella nätverk. Det försämrade säkerhetsläget har här i Sverige ökat ansvaret för villaägare som har skyddsrum på tomten, dit både de själva och deras grannar ska kunna söka sig. När Erik Asaba i Rönninge söder om Stockholm köpte sitt hus för 9 år sedan fick han ett skyddsrum i garaget på köpet.
När vi köpte huset så tänkte vi nog inte så mycket mer på det. Sen nu med osäkerheten så är det klart att det känns ju mindre roligt med all skyldighet som man har att hålla de här ajour. Så här ser det ut.
Ukraina-kriget har aktualiserat frågan om Sveriges beredskap. Och familjerna Saba har fått sätta sig in i vilket ansvar de har om kriget kommer. På 48 timmar ska garaget tömmas och så ska skyddsrummet ställas i ordning.
Ventilation ska monteras upp. Sen finns det de här papperskärlen som du ser där. Det är ju då toaletter, hinkar, yxa, sådana typer av saker.
Att det finns skyddsrum i villagarage beror på att staten satsade stort på skyddsrumsbyggandet i villaområden i slutet av 70- och början av 80-talet. Och då kunde privatpersoner få ersättning om de byggde ett skyddsrum på tomten. Och de flesta av villägarna vet vilket ansvar som kommer med skyddsrummet. Men inte alla, enligt Anders Johannesson, skyddsrumsexpert på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Det kan ju vara så att de har köpt fastigheten och inte riktigt varit på det klara med att det är ett skyddsrum och vad som gäller.
Reporter här var Ida Svansbo. Vädret idag passerar regn bort österut över Götaland och Svealand. Det följs av minskad molnighet och en del sol. I Norrland dominerar moln och regn, men både i de sydligaste och i de nordligaste delarna av Norrland tidvis en del sol. Från 20 till 25 grader i söder, 15 till 20 i norr, men lägre i samband med regn och i fjällen. Det var Ekot.
P1, Sveriges Radio.
Hej och välkommen till denna kortade version av fredagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Israels attack mot Iran och Irans svar med drönare, är det början till ett nytt krig? Akbar Moradi i Göteborg ringde till oss.
Jo, jag skulle säga att det är väldigt... Den har börjat, den där konflikten till krig då och då, och nu är det på allvar. Mm. Och jag skulle säga att den där konflikten eller det där kriget, det är inte folkets krig. Det är inte mellan israeler, folket och iranska folket. Det är mellan två regimen som är extremister. Mm. Och Israel har gång på gång attackerade kärnenergianläggningar i Irak, i Syrien. Han har monopol på den där punkten. Och sen han har tagit gisslan med den där palestinska frågan i 80 år. Och hela omvärlden går i den där fälla. De har tagit den där frågan på sin egen agenda och försöker inte försonas någon gång med den där palestinska frågan.
Men det du säger i här, att det här inte är en konflikt mellan folken i Israel och folket i Iran. Alltså, på vilket sätt tror du vi kommer märka det, eller kommer vi märka det? Alltså,
Det är på grund av, det är precis när det gäller Hamas. Det är massvis med folk i Hamas emot Hamas. Och det är därför det vanliga folket drabbas. Det är samma sak med Iran. Iranska befolkningen i 47 år, de har kämpat mot den där regimen. Mm. Och det är därför den där konflikten i Mellanöstern, det är det som jag säger, att han har tagit monopol. Och han har tagit gisslan på den där palestinska frågan. Mm. Om han släpper det där och försöker...
Men menar du att allting hänger på Netanyahu? Att om han inte agerar, så kommer allting vara lugnt och fint i Mellanöstern?
Jo, i 80 år, inte Netanyahu. Det där extremismen som finns i Israel, om... Den där frågan hade löst sig, garanterat de där extremisterna som har kommit efteråt, till exempel iranska regimen. Alla utnyttjar, alla länder, alla extremister, alla diktatorer i Mellanöstern utnyttjar den där frågan.
Du har iranskt ursprung själv, eller?
Jajamän.
Ja. Är du orolig?
Ja, det vet du, folk, mina släktingar och nära och kära i morse, de ringde och var oroliga. Och den där oroligheten har varit i över ett år nu.
Ja. Vad tror du kommer hända? Kommer detta eskalera, eller vad tror du?
det är på grund av de båda sidorna går inte till slutskottet. De ville bara läxa varandra. Okay. Och det är därför det vanliga folket, befolkningen drabbas. Och det är därför sådana krig, det kallas smutsiga krig. Det kommer ingen vart.
Nej. Man vill hålla kvar konflikten liksom.
Ja, och det är därför jag säger det. De har tagit den där frågan i Island, va? Ja.
Akbar, intressant att du ville vara med i programmet och säga de här sakerna. Tack ska du ha.
Tack själv.
Hej. Patrik Hockum i Umeå. Hej på dig.
Hej, hej.
Ja, vad ska du prata om?
Jag ville prata om lagen om förelämpning av tjänsteman som ska börja gälla här den 2 juli. Och jag tycker att det är en farlig utveckling där man vill skydda de som redan har mest makt. Att det ska bli förbjudet att förelämpa en polis eller en myndighetsperson på en myndighet som faktiskt kanske har gjort fel. Och jag förespråkar inte att man ska vara otrevlig mot folk aktivt, men det kan ju uppstå situationer där man faktiskt måste kritisera myndighetspersoner.
Men att kritisera, är det samma sak som att förolämpa?
Nej, men ta till exempel ett polisingripande. Poliser jobbar ju i en sån miljö där det kan förekomma alla möjliga situationer. Och det kan ju vara en person som kanske inte är vid sina sinnesfulla bruk eller som bara blir provocerad och som slänger ur sig alla möjliga okvädningsord. Det tycker jag att uniformen ska kunna ta. Och dessutom så ser jag det här som ett mönster. För det är flera andra lagar som har ändrats här nu. För några år sedan så kom ju den här lagen om att man inte fick ha information som kan skada relation till annan makt.
Just det, en ganska luddig lag.
Ja, som inskränker journalisters arbete bland annat.
Vad är det för mönster du ser här då?
Om du lägger ihop de här sakerna, och sen har ju Sverigedemokraterna flaggat för att de vill till exempel förenkla lagförändringsprocessen och införa ministerstyre. Så det överför mycket mer makt till de politiker och makthavare som redan har makt. Men vi vanliga människor ska inte få kritisera och kalla dem för lögnare till exempel. Ska det bli förbjudet då? Ja. Det tycker jag är en farlig kombination. Det var till en diskussion på SVT häromdagen där de pratade om att politikerna tycker att det är hemskt att aktivister ger sig på politiker. Och det var diskussion förut om att de har avbrutit möten och sånt. De kritiserat politikerna för att de inte kritiserar Israel till exempel mer. Ja. Om du sätter ihop alla de här sakerna så blir det en väldigt farlig utveckling. Det är alltså att de som redan har makt blir skyddade ifrån allmänheten medan de får attackera oss. För politikerna kallar ju aktivister för terrorister och allt möjligt. Det är också en förolämpning. Ja.
Alltså anledningen då till att man vill införa den här lagen om förolämpning av tjänsteman är enligt regeringen då menar att offentliganställda ibland avstår från att fatta beslut för att man är rädd för att man ska utsättas för trakasserier och hot och så. Och det är ju inte bra.
Nej, det är ju inte, men det finns ju redan lagar om förtal och hot mot tjänsteman. Jag menar, och du har ju massa andra grupper som tydligen inte omfattas av det här. Sjuksköterskor och folk som jobbar i butik eller vägarbetare, bussförare, tågvärdar, alla möjliga människor som utsätts för hot som inte får någon specialbehandling.
Men du menar att de lagar som finns, de räcker? Alltså se till att de följs då, så kan man stävja detta? Ja.
Absolut. Det tycker jag. Ord får inte vara värre än fysisk handling. Det får inte betraktas som det. Tycker inte jag. Jag tycker det är en jättefarlig utveckling.
Vad säger ni andra som...
Hackigt kanske.
Ja, nej, det är inga problem. Vad säger ni som lyssnar? Är det här ett problem med en lag om förolämpning av tjänsteman? Håller ni med Patrik eller har ni synpunkter på det hela? Patrik, tack så mycket.
Ja, tack själv. Ja.
Hej.
Hej.
Mikael Nordlav i Norrköping med oss.
Ja, hej.
Eller Michel. Ja, hej.
Ja, hej, Michel Nordlöf heter jag.
Ja, bra. Vad vill du prata om?
Jo, det gällande den här attacken som Israel genomförde i Iran idag. Det är både svårt att förstå och samtidigt Israel måste försvara sig, tycker jag. Med tanke på allt ekonomiskt militärt bistånd som den mullorna i Iran ger till Hamas Hezbollah, även till Putin, Yemen och i hela världen står de för allt med militär konflikt som finns i det här området. Mm. Och då tycker jag att Israel har rätt att försvara sig mot alla de här terroristerna. Och det är dags för mullorna i Iran att förstå att de kan inte leka med elden. Mm. I krig är alltid så att det är både oskyldiga och skyldiga människor som drabbas. Men i det här fallet tycker jag att Benjamin Netanyahu har gjort ett rätt beslut för att angripa iranska militäranläggningen och kärnvapenanläggningarna, trots att det kan hända mycket med strålning med mera. Där. Men jag tycker att de borde rätt, och det borde de göra för många år sedan.
Mm. Men du menar liksom att anfall är bästa försvar då?
Ja, det är klart att Irans mål från början när de kom till makten 1979, målet var att befria palestinier. Och det står de fortfarande fast på. De fixar atombomber, ska bomba Israel och med mera. Och det målet har inte gått till slut. De vill att Israel ska försvinna.
Vad ser du för någon lösning? Är det att Israel lyckas, jag vet inte, vad ska de göra? Ska de utradera Iran eller...
Ja, egentligen det ska alla mullorna som finns där med revolutiongardet och allt möjligt, de måste försvinna.
Okay.
Folket orkar
inte. Det låter som ett ganska intensivt krig som vi har framför oss.
Ja, det är jag. Jag har varit i en krig 1982. Jag var militär och den skapade en konflikt i min hjärna och hela min hälsa. Ja. Jag blev hörselskadad tack vare det här kriget. Jag lider av mycket som den där mullorna. Jag skapade en krig som var helt onödigt. Jag gillar inte krig, för krig bara skapar lidande. Men i det här fallet tycker jag att det behövs, mullorna måste bort för att Hamas, Hezbollah, Yemen och Putin utnyttjar alla de här resurserna som finns i Iran. Pengarna som går till utrustning av militär vapen ska gå till folket.
Tror du att det finns något annat sätt att lösa det här?
Nej, det enda sättet är att mullorna ska försvinna.
Så nu är vi inne på lösningen här, ett rejält krig mellan Israel och Iran för att få bort mullorna i Iran.
Ja, då är det lösningen.
Michel, vi får sluta där, och det känns som att det är början på en fortsatt debatt faktiskt. Tack ska du ha.
Ja, vi hoppas att det fortsätter debatten och mullorna försvinner snart. Ja. Tack så mycket, hej då.
Nästa direktsända Ring P1 startar måndag förmiddag 9:30. Då är det Steffen Renklint i Umeå som är programledare. Så ta och ring honom och var med i programmet. Ring 020 22 10 10 Ring P1.
Den här veckan får vi möta Joanna Kölsch, präst i Askims församling i Göteborg. Rubriken idag är Missa målet.
Jag vet inte om du som lyssnar tillhör den del av befolkningen som går åt fel håll när du går ut från hotellrummet, då du egentligen ska gå mot receptionen. Eller när man går ut från omklädningsrummet i simhallen och glatt spatserar åt motsatt håll som man kommer ifrån. Eller du som fortsätter in mot skogens mitt när du tror att du vänt hemåt. Jag är själv lite sån, om jag bara går på känsla. Det är lätt att man missar målet, fast vi har det så nära. Ordet synd förklaras ofta med just det. Att missa målet. Det är lätt att missa målet. Att rikta in sig på fel saker här i livet. Att fokusera på saker som egentligen inte är så viktiga som vi tror. Jag tror att Gud möter oss, kommer till oss, finns hos oss på massa olika vis. Men att vi kanske missar det då vi glatt vandrar åt fel håll från receptionen där Gud väntar på oss. När några av lärjungarna en tid efter Jesus död är på väg till fots mot en liten by utanför Jerusalem som heter Emmaus, dyker Jesus upp bredvid dem. Men de märker honom inte. De känner inte igen honom. Först många timmar senare på kvällen känner de igen honom. då de bjudit in honom på mat. Då han på sitt speciella vis bryter brödet inför dem. De var nästan framme vid byn dit de skulle. Och han såg ut att vilja gå vidare. Men de höll kvar honom och sa, stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut. Då följde han med dem in och stannade hos dem. När han sen låg till bords med dem tog han brödet och läste tackbönen och bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. När vi är inställda på en sak kan vi ha svårt att skifta fokus. Jag tror att Gud talar till oss på olika språk och på olika sätt genom olika kommunikationsmedel. Jesus återkommer ofta med berättelser om möjligheten att vara våra medmänniskors nästa. Är det då Gudsriket växer? Ibland skymtar det. En oväntad gest som kommer från ett oväntat håll. Eller från en människa vi inte känner. Du har säkert varit med om det. Både då någon gjort något för dig, eller då du gjort något för andra. En gång fick jag punktering på körn. Jag tog ut domkraften ur bilen och reservdäcket och fälgkorset. Men bultarna på hjulet satt så hårt. Jag gick bort till ett hus för att ringa på. Men ingen var hemma. När jag kom tillbaka några minuter senare hade någon redan satt på mitt reservdäck. Och det punkterade däcket låg i en prydlig hög bakom bilen med fälgkorset och domkraften. Jag fick aldrig reda på vem det var. Var det du? Jag skickar ett tack till dig om du lyssnar nu. Tack. Vi får finnas för varandra. Vi får sprida Guds rike genom medmänsklighet till varandra. När ditt däck punkteras på resan mot ditt mål, skickar Gud människor till dig. Och du sänds ut i samma uppdrag till andra, att vara hjälp för någon annan eller spegla Guds kärlek. Men jag tror att ett av våra grundfel är att vi kan ha svårt att känna igen hjälpen. För vi har målet inställt på något annat. Jag var ute i skogen för en tid sedan med en vän för att plocka kantareller. Vi vadade genom blåbärsrisen. Det lyste riktigt av de stora, blanka blåbären i solen. Men det var först efteråt när vi kom hem som jag funderade på varför vi inte bara bytte fokus. När jag tittade långt ner i vår tomma svampkorg. Varför plockade vi inte blåbär istället? Nu när vi kom hem med en korg utan varken svamp eller bär. Jag tror inte alltid att Gud kommer med lösningen som vi har tänkt oss. Och då har vi svårt att känna igen hjälpen. Kanske är det då vi missar målet och vi går längre bort från Gud. Fast Gud ropar, kom! Vi ber. Gud, hjälp oss att söka dig i en värld full av brus. Tack för att du alltid hittar oss. I Jesu namn. Amen. Jag tänder ett ljus och läser välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Och Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn. Amen.
Lyssnat på andakten i P1 med prästen Joanna Kölsch från Göteborg. Musiken i programmet heter Tröstevisa av och med Benny Andersson. Mer information om texten och musiken finns i appen Sveriges Radio Play. Jag som är producent heter Susanna Nemeth. Skuldsamhället del 2.
Hur länge kan vi leva med sånt här högt ränteläge?
Jag tänker inte svara på några frågor utöver de som jag har svarat på tidigare.
Så rusar de svenska skulderna i höjden.
Och när du har bott i bilen har du liksom...
Ja, det har varit på olika ställen i stan helt enkelt.
Ja, du ställer någonstans här.
Ja, som ska vara avskilt och lite annat.
Skuldsamhället finns i Sveriges Radios app. God morgon från SMHI, dags för en sjörapport med mig Caroline Wahlberg. Ett lågtryck rör sig under dagen över Bottenhavet och inatt vidare upp över Bottenviken. En tillhörande kallfront passerar under dagen österut över Östersjön. Kulingvarning är utfärdad på Skagerrak. Prognos till imorgon bitti. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydut Sira. Väst eller nordväst 4-8 meter i sekunden, inatt sydväst god sikt. Skagerrak, väst 7-12, i eftermiddag 10-15, i natt åter 7-12, god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10, god sikt. Vänern, sydväst 4-9 och god sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 5-10, ikväll 8-13. Regn med måttlig sikt och risk för åska, ikväll god sikt. Mellersta och norra Östersjön, omkring syd, vridande till väst eller sydväst och ökande till 5-10. I natt väst eller nordväst 8-12. Regn med måttlig sikt och lokal åska passerar österut, i natt god sikt. Rigabukten, växlande 1-5, ikväll väst eller sydväst 7-11. God sikt från ikväll, regn med måttlig till dålig sikt. Finska viken, växlande 1-5 och god sikt från ikväll, regn med måttlig till dålig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, växlande 1-5, ikväll syd, vridande till nordväst och ökande till 7-11. Tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Och så norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Nordost 4-9 i eftermiddag eller ikväll med början söderifrån växlande 1-5. I natt nordväst 5-10 meter i sekunden. Tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Vattenståndet i havet är nu på eftermiddagen. Kalix 15 cm över nollnivån i RH2000. Ratan 11 över, Sundsvall 12 över, Stockholm 13 över, Karlskrona 19 över, Klagshamn 23 över och Göteborg 1 cm under nollnivån i RH2000. Och för Vänerns vattenstånd saknar vi tyvärr uppgift denna morgon. Aktuella observationer, Torsminde väst 11 meter i sekunden, också i Fyr väst 9, Skagen väst 8, Nordkoster sydväst 4, Väderöarna sydväst 10. Måseskär väst 11, Pålgrunden sydväst 9, Naven sydväst 4, Vinga väst 7, Nidingen väst 6.
Anholt väst 9, Hallandsvädre nordväst 6, Drogden nordväst 7, Falsterbo nordväst 8, Arkona väst 5, Skillinge nordväst 2. Hammerodde nordväst 6, Hane nordväst 5, Utklippa nordväst 6, Ölands södrudde nordväst 4, Ölands norrudde sydväst 3. Härstena nordväst 5, Hoburg sydväst 3, Östergarnsholm syd 6, Fårösund syd 4. Landsort väst 3, Skarpe väst 1, Svenska högarna sydväst 4, Söderarm sydväst 5. Finska Ute och Nyhamn sydväst 4, Märket väst 4, Örskär väst 3, Kuggören nordväst 5. Brämön nordost 4, Lunge nord 11, Skagsudde nordost 7, Jännesklubb nord 6, Holmen och Bjureklubb ost 5. Piterönskär ost 8, Rödkallen och Kemifyr nordost 8 och så slutligen Storen nordost 4 meter i sekunden. God morgon från SMHI.
God måndag morgon på er och välkomna att dra igång den här sprillans nya veckan med P1 morgon. Pia Fridén och Ekots Katarina Boy vid studion. Nyhetsdags strax, Katarina.
Ja, det handlar om läget mellan Iran och Israel.
Ja, det är ett ämne som dominerar morgonen. Vår Mellanösternkorrespondent Cecilia Udén hör ni om det senaste i konflikten mellan Israel och Iran. Och vi har också med oss militärexpert. Och vi hör från USA om Trumps uttalanden om konflikten och det stora G7-mötet som börjar i Kanada idag. Men nu, nyheter med Katarina Boive och Ekot.
Iran och Israel i fokus när G7-länderna möts. Handgranater allt vanligare vid brott. Föräldrars inflytande över skolan måste minska, anser skolministern, och en lagändring är på gång. Och stort ansvar för villaägare med skyddsrum. Grannar ska få plats i händelse av krig. Ja, Iran och Israel fortsätter att attackera varandra. Under natten har Iran avfyrat robotar mot Israel och minst 3 personer ska ha dödats och ett 70-tal har skadats. I Jerusalem har höga explosioner hörts enligt en journalist från nyhetsbyrån AFP. Hittills har minst 13 personer i Israel dödats sedan i fredags enligt landets myndigheter. Och enligt Irans hälsomyndigheter har 224 människor dödats hittills i Iran där det inte finns några skyddsrum.
Från Iran bilder på blodiga människor som springer i panik eller ligger avsvimmade på marken. Det finns inga skyddsrum i Iran. Myndigheterna uppmanar människor att söka sig till tunnelbanan eller till moskéer och att inte sprida videoklipp på attackerna, vilket man gör ändå trots att hastigheten på internet begränsats kraftigt av regimen. Iranier är inte vana vid krig och även de som avskyr regimen brukar säga att åtminstone håller de krigen borta från oss. När terrorrörelsen IS var som starkast bekämpades den i Syrien och Irak. IS kom inte till Iran och konfrontationerna med Israel sköttes av Hezbollah i Libanon. Men nu är kriget här, sa en ung man som jag har haft kontakt med i Teheran. Jag har aldrig varit så rädd, sa han. Vart ska vi ta vägen? Jag ser långa bilköer med folk som flyr från Teheran nu, men min familj har ingenstans att fly. Israel har slagit ut Irans luftförsvar och Benjamin Netanyahu sa igår att Israel kan komma åt vilken iransk ledare som helst.
Attack their chief nuclear scientist working. It's like Hitler's nuclear scientist. Would you leave them? Of course not. We attack their top command because we're now over the skies of Tehran.
Vi har dödat kärnfysiker och Irans högsta befäl. Vi befinner oss i luften över Teheran, sa Netanyahu. Enligt amerikanska medier har Donald Trump lagt in sitt veto mot att Israel dödar Irans högste ledare Ayatollah Khamenei. Det vore inte någon bra idé, ska Trump ha sagt. Cecilia Udén, Kairo.
Och Iran och Israel kommer att stå högst på agendan när världsledarna inom G7 idag inleder sitt möte i Kanada.
Well, I hope there's going to be a deal.
I think it's time for a deal and we'll see what happens.
Donald Trump slog an en hoppfull ton innan han klev ombord på presidentplanet på väg till G7-mötet utanför Calgary i Kanada. Jag tror att Israel och Iran kan nå en överenskommelse. Det är dags för det, sa Trump, och tillade att ibland måste parterna bara slåss färdigt först.
Sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
Trump fick också frågor om hur han ställer sig till attackerna. Han ville inte svara på frågan om han bett Israels premiärminister att pausa anfallen mot Iran.
Have you asked Israel to pause their airstrikes into Iran?
Well, I don't want to say that.
När sju av världens ledande ekonomier nu samlas för G7-mötet så är det krig och konflikter som kommer att dominera agendan. Förutom det akuta läget i Mellanöstern så väntas också diskussion om Ukraina och om man ska utvidga sanktionerna mot Ryssland. Både Frankrike och Storbritannien har signalerat att de vill ta upp frågan om tuffare sanktionsåtgärder. Ukrainas president Zelensky kommer också att delta på mötet. Ytterligare en fråga hänger som ett mörkt moln över G7-ledarnas sammankomst. Frågan om Trump kommer göra verklighet av sitt tullhot. Flera av ledarna väntas ha separata samtal med Trump just om tullnivåer och handel. Förutom USA och Kanada så ingår Japan, Frankrike, Tyskland, Italien och Storbritannien i G7. Mötets värd är den kanadensiske nyvalde premiärministern Mark Carney som också väntas markera mot Donald Trumps upprepade hot om att göra Kanada till en amerikansk lydstat. Gina Lindberg, Washington.
I Minnesota i USA har den man gripits som misstänks för mord på en delstatspolitiker från Demokraterna och hennes man enligt uppgifter till en lokal tv-kanal och nyhetsbyrån AP. Mannen ska ha gripits i ett skogsområde efter en omfattande polisjakt. Han misstänks också för mordförsök på en annan demokrat och dennes fru. Sverige så. Hittills i år har polisen haft en ökning av antalet ärenden med handgranater. De är redan lika många som under hela förra året. Bland annat hittades en skarp handgranat när förskolebarn lekte i ett skogsområde. Vi hör Johan Norberg, kommunpolis i Sigtuna.
Vi hittade några handgranater som var gömda här, som någon hade gömt undan.
Det var ett litet skogsområde precis utanför staketet till förskolan som det hittades en handgranat vid en sten. Det var några barn som var ute och lekte inte nudda mark här då, så att de hoppade mellan stenarna och då så såg förskolepedagogen att det låg vad som såg ut som en handgranat vid en av stenarna. Man tog in barnen snabbt och när polisen sen sparade av området här och sökte igenom det så hittades ytterligare handgranater. Det här är ett av runt 40 ärenden som polisen haft hittills i år om handgranater och det är lika många som man hade under hela förra året. Malin Nygren är chef för Nationellt bombdatacenter.
Vi ser en negativ utveckling när det gäller handgranaterna. Det trendar ju lite olika vad det är som är populärt i de olika kriminella nätverken. Just nu så ter det sig så att just handgranater verkar särskilt populärt.
Hur märks det då?
Ja, men det märker vi både på tillgången, vad som faktiskt används i de här olika explosionerna eller attackerna då mot bostäder eller personer. Men också i vad vi tar i beslag.
Redan förra året larmade polisen om att handgranaterna hade blivit vanligare. Och det bedöms bland annat handla om att de är lätta att använda och att det blivit svårare att få tag på sprängämnen från till exempel byggen. Vid förskolan där det hittades handgranater i skogen intill säger personalen till mig att de är tacksamma att allt gick bra. Kommunpolis John Nordberg.
Det är ingenting riktat mot just den här adressen på något sätt. Utan det här är ju någon som har sett ett tillfälle att gömma någonting här. Och tyckte att det var en bra idé. Och det visar ju också på hur lite konsekvenstänk de här förmodligen ganska unga människorna som får i uppgift att hålla de här handgranaterna då, eller som har fått i uppgift att göra någonting med de här handgranaterna, att de har ju ingen konsekvenstänk.
Det sa John Norberg som är kommunpolis i Sigtuna och reporter var Henrika Åkerman. Föräldrars inflytande över skolan måste minska och det ska ske genom en ändring av skollagen. Det säger skolminister Lotta Edholm efter P4s granskning.
lärare idag är väldigt, väldigt trängda av föräldrar. Det finns mängder av vittnesmål kring det här. Och vi har också en skollagstiftning som säger att föräldrar ska ha ett inflytande över skolan som går alldeles för långt.
Är det så att en kommande skollag ska begränsa föräldrars inflytande över skolans arbete?
Ja, det kommer det med största sannolikhet att göra. Vi har ju ett utredningsförslag nu som vi arbetar med.
P4 Storstadskanaler har i en granskning avslöjat att kommunala grundskolor i Stockholm, Göteborg och Malmö portar bråkiga föräldrar från skolorna i form av tidsbegränsade tillträdesförbud. Detta efter att rektorer och annan skolpersonal utsatts för hot eller beteenden som skadat arbetsmiljön och försvårat undervisningen.
Jag tycker att det är sorgligt att det behövs.
Exakt hur föräldrars inflytande i skolan ska minska kan inte Lotta Edholm specificera. Men i den statliga utredning som presenterades tidigare år föreslås att skollagen formuleras om så att föräldrar endast i begränsad omfattning ska kunna påverka sitt barns utbildning. Och redan till höstterminen så ställs hårdare lagkrav på att skolorna ska skydda sig från att obehöriga kommer in, vilket kan innebära låsta dörrar, passerkort, kodlås och taggar. Är det stängda skolor som vi ser framför oss?
Det tror jag man får räkna med i mycket högre utsträckning. Skolan är ju till för att vara skola, det är ingen allmän plats.
Skolminister Lotta Edholm och reportrar var Thomas Heldmark, P4 Stockholm, Josipa Kesic, P4 Göteborg och Joel Sund, P4 Malmöhus. Mer än 3 år efter Rysslands invasion av Ukraina så fortsätter frivilliga från utlandet att söka sig till det ukrainska försvaret. En del drivs av ideologiska motiv men också av ekonomiska.